Podplay.
Välkomna till Mord mot mord.
Avsnitt, ska vi säga, 183.
Något sånt.
Jag tror typ
jag har tappat räkningen i mina manus.
Men det var typ ganska länge sedan, va?
Fri räknesättning där.
Vad har du för siffra på manuset, tror du?
177, tror jag. Ah. Så det är ju inte helt off. Men,
Nej. Ah, men det kan vara 183.
Jag har också påbörjat ett manus som jag håller på att skjuta på. För att det är lite jobbigt att ta sig an. Så att jag varje vecka så ändrar jag nummer på
det. Jag förstår. Mm. Oh, men ändå härligt att ligga lite före.
Ja, fast jag ligger inte det. Ah, skit.
Hej, hörni!
Hur mår du, Karin?
Jag mår bra, tack. Hur mår du?
Mm. Jag mår bra.
Vad gör du?
Ja, men mest bara det vanliga. Same old.
Hur gick det på tennisen igår?
Det gick ganska bra.
Ja.
Måste jag ändå säga. Alltså det är ju liksom två steg fram, ett tillbaks under en och samma lektion.
Det låter mer som dans.
Mm, det är lite det. Man ska vara snabb i fötterna även här.
Ja.
Men det kanske man inte är alla dansare för sig. Jag vet inte, jag har aldrig dansat. Så att, eller det har jag, men inte särskilt bra.
Nej, och där kan jag inte påstå att jag är vår danskorrespondent heller, om jag ska vara helt ärlig.
Men vi har sett folk dansa.
Ja, men typ knappt.
Nej, men det som jag har konstaterat med tennisen är att jag har just nu liksom bara ett fodral till mitt tennisrack, men jag skulle vilja ha en sån tennisväska som Oskar har, där jag liksom kan ha skor, vattenflaska, kanske lite egna bollar så småningom.
Alltså jag trodde att du var på väg att säga något lite mer så här filosofiskt, om att du var så här: än så länge har jag bara ett skal till min tennistalang, men jag ser fram emot att fylla.
Alltså du vet liksom att jag är bara materiell här.
Okej, okay. Jag fattar. Ja, men det låter härligt ju.
Men det är lite pinsamt, för jag är liksom lite materialsportare, för att jag har så här, jag blev ju kittad av Oscar innan jag började med så tenniskjol, nya tennisskor, du vet. Så att jag har ju liksom så här proffsoutfit, och sen är jag shit dålig.
Ja, men det kan jag, alltså jag vet ju motsvarigheten.
Det är som en sån medelålders man som cyklar i lyckra kläder ja, till jobbet.
Men jag skulle också säga att det finns ju väldigt mycket en motsvarighet liksom inom häst, alltså inom ridning.
Ja.
Någon som liksom är väldigt väldigt kittad, och där är ju också väldigt så här dyra saker, men det är liksom svårt att sitta upp ens.
Nu
kan du säkert sitta upp i fast
tennistermen av det. Mm.
Men du är än så länge ett skal då av din framtida talang.
Precis. Nej, men, det är ju så ambivalent det där, för att det är ju pinsamt att ha bättre grejer än vad man är bra egentligen. Men samtidigt så är det ju fett tråkigt att utföra saker i liksom någon slags, då, alltså man vill ju känna sig fin när man gör saker, tycker jag.
Jag tycker att jag tycker inte ens att du behöver skämmas. Nej, jag tycker det är härligt.
Tack.
Jag tycker det är härligt att du har liksom en tenniskjol.
Ja, till sommaren har jag tänkt köpa en klänning också.
Det är kul att du börjat planera. Ett halvår fram.
Jag lever aldrig nu. Det är det som är så tråkigt att vara vän med mig. Jag är alltid ett halvår framåt.
Fast typ, jag tänker att du också, alltså det gör, det tänker jag är också ett sätt att få ganska lång glädje av någonting.
Mm. Precis, att man väntar på, man bygger upp det.
Som när man har packat långt i förväg för en resa.
Det gör jag ju också. Mm.
Jo, såklart.
Du då, what's cooking, good looking?
Nej men tackar. Nej men, du vet, det är det vanliga. Mm. Det vanliga som är att jag bara går runt med en vagn. Min pappa var här i helgen, det var väldigt mysigt. De gick en promenad med Sally. Jag fick panik efter väldigt kort tid.
Fick du det?
Ja, det fick jag, för att de inte svarade när jag skrev typ så här: hej, går det bra? Och sen så bara svarade de och svarade de inte. Då tänkte jag, nu har de trillat ner i ett vattendrag. Men det hade de inte. De ville bara inte stanna för att de var rädda att hon skulle vakna då.
Jag fattar.
Också så himla typiskt den generationen att vara tvungen att stanna för att kolla på sin mobil.
Alltså verkligen.
Amen.
Men jag försökte, när jag fick såna där stresstankar när någon inte svarade, du vet, just så där, hur går det? Då tänkte jag att om det hade hänt någonting så hade jag hört det. För då hade de ju ringt illa kvickt.
Det är verkligen så.
Ja, inte om alla tre hade ramlat ner ett vattendrag.
Nej, det är det jag menar. De gick ändå nära ett vattendrag. Det borde jag förbjudit dem att göra. Nej, men det gick väldigt bra. De bodde på ett hotell här och sen så hade de liksom, sist vi var hos dem så hade vi glömt lite grejer. Så då var de så här, vi lämnar i receptionen. Egentligen vill jag verkligen säga, skit i det. Alltså, släng grejerna, för det var så skitsaker. Men då känner man sig så himla otrevlig.
Ja, jag vet. Så någon har liksom tagit med sig.
Ja, så då fick jag gå till repan då på det här hotellet och bara så här, hej, det ligger typ lite grejer i mitt namn. Jag heter Karin. Och de bara, ja, absolut, vi ska kolla. Så kom de tillbaka och bara, vad är det för grejer? Då var jag tvungen att säga, ja, det är en bebisbody med mullvadar på och en halv stock snus. Så bara, japp.
Så bra kombo ändå.
Ja, ja, verkligen. Men så Markus blev i alla fall glad när jag kom hem med en halv stock snus.
Det fattar jag.
Bebisen är inte lika imponerad av klädsituationen. Men det kommer kanske inte också. Nej, men så det är väl mest det. Jag är runt och hämtar olika problematiska kombinationer av saker. Nej, mest den. Så är den här Zodiac-nyheten.
Ja.
Hann du läsa någonting?
Alltså väldigt lite, men jag har förstått att de har troligtvis hittat han som var Zodiac Killer och att han inte lever längre.
Alltså, jag tycker det här är så svårt. För man vill ju så himla gärna att man ska få veta vem Zodiac är, eller hur?
Absolut.
Och i det här fallet, för det de säger att de har är ju delvis typ att så här, om man tar bort hans namn i ett av skiffrarna så blir det ett alternativt medlande. Och sen så hade de någon med grej som jag inte minns nu. Och sen säger de ju att de har DNA.
Just det.
Men vad jag har sett har de åtminstone inte än så länge när vi spelar in det här sagt vad det är för DNA och hur det knyter an och sådär.
Nej.
Så frågan är ju, hur mycket kan vi lita på det här? Alltså jag tänker om det hade varit så att det verkligen var super,
jag vet inte ens hur de
safe.
Kom fram till att det var han.
Nej, jag vet. Det är ju det. Det är än så länge väldigt mycket hemligt. Och typ att det inte har blivit så omskrivet som det borde ha blivit också. Så att jag är försiktig.
Du är skeptisk. Positiv.
Ja, eller kanske skeptisk. Du kan ha rätt i att det är det jag är. Men du vet, det är för att man så här, eller det kändes ju inte som att det var en sån liksom Golden State Killer-situation.
Nej, det var inte en
we got him
run.
Liksom. Nej, exakt. Och jag tänker också att om det är så, för att om de då har DNA-bevis så borde de ändå kanske på något sätt haft en liksom någon kontakt med polisen, antar jag. Och då tänker jag att om det är så att polisen har liksom fått klart att Zodiac är hittad, så hade de så jävla gärna velat gå ut med det. Och det hade de inte.
Men det kanske är lite saker som behöver checkas.
Det är verkligen sant. Det är verkligen,
jag är fortfarande
sant.
Att jag liksom, jag går med på det här liksom giving them the benefit of the doubt.
Ah, nej, men det är bra. Du är försiktigt positiv. Och jag är försiktigt
skeptisk.
Jag är det.
Och du är skeptisk.
Försiktigt skeptisk.
Det är bra. Det känns som ombytta roller.
Ja, verkligen.
Och det känns faktiskt härligt för en gångs skull att jag är half glass half full och inte tvärtom.
Ja, men vad bra.
Ja, men det är ändå, det är kul när sånt händer, tycker jag. Man liksom då, det känns ändå liksom man har lite förhoppningar för framtiden.
Vänta, pratar du om dig själv och att du ser saker som glass här full eller
nej.
Zodiac?
Jag håller både för när jag pratar faktiskt om Zodiac.
Nej, jag vet, verkligen. Alltså man, ingenting gör ju en, det pirrar ju i magen när man får en sån, när man ser en sån rubrik poppa upp i våran Facebookgrupp. Att man bara, vad
underbart.
I hela... nej, men vi håller väl koll, helt enkelt.
Vi håller koll, absolut. Jag kan berätta att sen vi pratade sist har jag börjat titta på Kastanjemannen på Netflix.
Okej, kan du berätta? Jag har bara liksom sett det flimra förbi, så du får gärna ge mig en...
Kastanjemannen. Han och Kastanje. De sjunger din barnvisa som går så.
Åh, jävla vad läskigt.
Och idag träffade jag min danska kollega på kontoret.
Och tvingade personen att få sjunga.
Nej, hon gjorde det självmant, för att jag sa så här, för de, vi började prata om den. Och då så började jag Kastanjeman, och då hakade hon på, för att det är tydligen som man sjunger liksom i typ skolan och så här på förskolan och sånt.
Okej, så Kastanjeman, och sen vad var nästa line?
Den går, jag kan inte hela. Den går typ så här. Castanjeman.
Du kunde bara sagt att du behöver inte.
Nej, sen kommer en mening som jag inte vet.
Nej.
Och sen så går jag. Har du några kastanjer?
Har du några kastanjer?
Ja.
Okej. Okay. Det låter liksom...
Det är en ganska fin visa, men den blir sjukt läskig liksom, när man tänker att det är i en läskig serie.
Just det, berätta om den läskiga serien.
Jag har bara sett två avsnitt. Nej, men jag har bara sett två avsnitt. Mm. Och det liksom handlar om en kommissarie. Som, det är lite det klassiska upplägget. Det är en kvinnlig kommissarie. De liksom blir ihopparad med någon lite strulig manspartner som är liksom där tillfälligt. För han verkar ha haft någon tjänst i Bryssel innan. Och de timmar upp och så är det liksom, det är en flicka som har första scenen är från 1987, typ en liksom ganska hemsk brottsplats. Och sen så är det nutid och då ser det lite liksom parallella saker som man då liksom, det verkar hänga ihop och sådär. Du vet ju mig. Älskar Danmark, älskar dansk tv, älskar all den skiten de gör där nere, danskarna. Så att, jag har sett två avsnitt, men jag tycker verkligen att den är absolut ett tips.
Och är det något läskigt med kastanjer? För att jag vet, det var någonting som bara kändes så enormt läskigt med kastanjer plötsligt, utan att jag någonsin har tyckt att de var
och
innan.
Vet du, igår så kände jag, jag gick till bilen så här efter tennisen, så bara stoppade jag handen i fickan. Hittar en kastan.
Nej.
Jo. För jag kom på att jag själv hade lagt ut den på lördagen. Men det var ändå innan jag kom på det. Jag bara, what the fuck? Och en annan läskig grej som är, det här är en avstickare. Det här är faktiskt, det var ganska äckligt. När jag parkerade bilen på jobbet idag så låg det alltså en halv harkropp på parkeringen bredvid mig.
Tror du att det var ett hot?
Alltså jag tolkade det typ som det, men sen tänkte jag, då, hur visste de att jag skulle ställa bilen här på den här jättestora parkeringen?
Och du tänkte inte heller att det var riktat till den personen som skulle ställa bilen på den parkeringen?
Eller att det var en olycka. Jag tror att det var en olycka. Men alltså det såg så jävla suspekt ut, och sen var den borta när jag kom tillbaka till bilen, så det var lite konstigt. Kastanjerna i Kastanjemannen är att de på brottsplatserna så hittas en liten gubbe.
Nej, jag är redan livrädd.
Som är gjord av kastanjer och kvistar.
För kvistar är ju, om vi har lärt oss läskigt någonting av True Detective, så är det att kvist...
Absolut.
Nej, tack. Jag kan fortfarande
här har vi då...
se liksom ett träd som bara känns lite kvistigt och vara så här, så himla True Detective.
Men det är ju med såna liksom döda träd och så här. Det är någonting väldigt, jag tänker också på sådana skarvöar ute i skärgården.
Jag vet inte vad det betyder.
Ja, men skarv är ju en fågel som vars bajs dödar all växtlighet. Så de kanske inte finns i Göteborgs skärgård, men i Stockholms skärgård finns det då alltså hela öar där skarvar har liksom typ byggt bo och bara bajsat ner hela ön. Gud. Så att allt är dött.
Vad äter man när ens bajs gör
jag vet
så?
Inte. Jag vet inte.
Men gud.
Men den är faktiskt, jag tycker att den är spännande.
Den kommer tittas på. Det kommer jag verkligen. Bra. Jag har en podd som jag lyssnar på. Som heter Suspect. Har du sett den flimra förbi? Det är typ en Wondery Sam-produktion, så att då får man ju
har inte sett.
Alla Wondery-poddar som man har prenumererat
man tips,
på får man tips av. Jag tycker typ att upplägget, det handlar liksom om ett mord helt enkelt, såklart, eller höll jag på att säga. Men det är en, alltså miljön är väldigt spännande, för då är det så här. Det är i USA, jag undrar om det var Seattle eller någonting. Nej, jag kan inte verkligen hitta på det. Skitsamma. Det är ett liksom ett lägenhetshus. Där det bor typ ganska mycket såhär, unga människor och sådär. Så att det är Halloween och de bestämmer sig för att såhär, vi ska ha en Halloweenfest som är liksom i många olika lägenheter.
Okay.
Så att du vet, de har liksom såhär teman, i olika teman i olika rum liksom. Och sen så att det är liksom massa folk där och såhär, det är typ en bra fest, men det blir liksom konstig stämning lite grann mellan olika, och de går igenom såhär vad som händer i de olika rummen med de olika karaktärerna och sådär. Och sen så är det då dagen efter så hittas en kvinna mördad. Och en sak som de har att jobba med är att det är en person som har tagit väldigt mycket bilder från festen. Så att de liksom lägger ut då och du vet, alla misstänkta och sådär är liksom initialt, kan vet polisen liksom inte vilka de är, utan de bara beskriver dem som deras Halloween, alltså deras utklädnadskläder liksom.
Mm-hmm.
Så att det liksom är en sån, du vet, som en sån jävla mordgåta typ på något konstigt sätt. Men den är väldigt bra. Jag vet inte om alla avsnitt är släppt. Jag tror att jag är på typ avsnitt 4 eller 5 eller så. Så att det finns ändå ett gäng liksom.
Okay.
Suspect heter den. Väldigt bra.
Kul. Cool.
Ja. Så det var ändå, det var ett litet poddtips från mig. Hur går det med Sagan?
Det var härligt att höra. Alltså jag kämpar på. Jag lyssnar ju 25 minuter varje kväll när jag går och lägger mig. Men ofta så får jag lyssna om i alla fall en kvart från kvällen innan. Så att det är, även som på tennisen så är det 2 steg fram och 1 tillbaka varje dag.
Ja. Men sånt är livet.
Sånt är livet.
Castanje man.
Castanje man. Jag kan tänka mig att den är fin att sjunga i kanon faktiskt nu när vi testade på det.
Men okej, men nu gör vi så att jag, när vi testade på det, det var verkligen en överdrift. Men jag gör så här, jag börjar kolla på det och sen, ja,
och sen kör vi kanon.
Kör vi en kanon. Bra. Det är bra. Vi kanske kan koppla in, okay. Vi kanske kan ringa in några danskar.
Vi kan ringa in Tina som sjöng den idag.
Mycket bra.
Castanje man.
Castanje man. Vi måste lära oss andra raden, den som du inte kunde vara. men sen kör vi.
Sen kör vi.
Okej, okay, bra. Jag är i Frankrike. I den här veckan.
Uh-oh.
Jag kände direkt att jag bara, I made a mistake. När jag måste börja med att säga Jacqueline Savage. Alltså det är typ som Savage. S-A-V-A-U-G-E.
Det låter bra.
Hon föddes i alla fall den 27 december 1947 i Melun som ligger en dryg timma söder om Paris. Och hon är då yngst i en familj med 5 söner och 2 döttrar. Men Jacquelines syster dör när hon är liten. Och familjen verkar typ inte heller haft det lätt av en annan anledning också. För att Jacquelines pappa är väldigt våldsam mot hennes mamma. Men utöver de 2 sakerna så vet jag typ inte så mycket om hennes uppväxt. Förrän hon som 15-åring träffar sin blivande man.
Och han heter, som 15-åring?
Hon träffar honom som 15-åring. Han heter Norbert Marot. Han är några månader äldre än henne. Så de är båda 2 väldigt unga liksom. Och de träffas på någon slags fest arrangerad av typ den lokala kyrkan. Så att,
okay.
Pretty crazy. Men Norbert då, han är några månader äldre än Jacqueline som sagt. Och han har ändå ett rykte om sig. Han är lite av en buse kan man säga. Alltså han så här hamnar i slagsmål och sådär. Och Jacqueline faller handlöst för Norbert. Så att de blir liksom ihop. Och när de är bara 17 år gammal så blir hon gravid med deras första barn. Mm-hmm. Och sen föder hon en dotter som får namnet Sylvie. Och jag tror, alltså jag tror att de eventuellt gifter sig innan hon föds. Bröllopet är den 5 juni 1965. Och det, hon blir åtminstone gravid innan. Men jag tror att de gifter sig innan hon föds. Mm-hmm. Och 1 år senare så kommer parets andra barn. Det är en till flicka som heter Carol. Eller kanske Carol. Bra. Och relativt kort efter så får de sonen Pascal och sen en 3rd dotter som döps till Fabienne. Det här innebär alltså att när de bara är 23 år gamla så har de 4 barn.
Alltså Jesus, vad jobbigt.
Fruktansvärt jobbigt faktiskt. Och det är då 1970 och familjen har bosatt sig i La Celle-sur-la-Bied. Det var inte det är i alla fall typ ytterligare 1 timme söderut från Melun. Jacqueline utbildar sig till sömmerska och hon, typ, så hon jobbar lite med det. Sen jobbar hon någon period inom typ läkemedelsindustrin och sen jobbar hon någon period med typ kläder på något sätt liksom. Men Norbert har då under sin militärtjänst tagit lastbilskörkort och i början av 80-talet så får han sparken från sitt dåvarande jobb och då bestämmer sig paret för att de ska starta eget. Så de köper en lastbil och sen drar de igång ett åkeri som till en början då bara är alltså han liksom. Mm. Men den här verksamheten växer då eftersom och de typ så här får några anställda. De kan typ köpa in lite fler bilar och sådär.
Vad kul!
Ja, verkligen. Du brinner ju för familjeföretag. Så är det. Du kommer vara en väldigt stor supporter när jag och Marcus startar vår privatdetektivsbyrå.
Ja, jag hoppas att bli anställd där som en annan familjemedlem.
Det kommer det vara. Det kommer det absolut vara. Vi behöver ju dig för, eftersom din, vi behöver dig för din specialitet att räkna ut att någon är gravid oftast innan de vet det själva.
Ja, jag menar det.
Vi erbjuder den väldigt specifika tjänsten. Okej, men så den här växer, den här verksamheten, och 5 år efter starten, efter att de startat, så börjar Jacqueline också jobba i den här firman, och hon typ jobbar så här med administrativa uppgifter och lite så. Och sen går det ytterligare ett par år och sen så börjar också då sonen Pascal och yngsta dottern Fabienne jobba där med, så det blir verkligen a lot of family. Och om jag förstått det rätt så börjar de också efter ett tag på något sätt jobba med vin, så att de kombinerar
De kanske kör vinet i...
Jag antar att det är det som händer. Jag förstod inte riktigt kopplingen, men det är väl mycket möjligt att den är exakt det. Jacqueline och Norbert de är väldigt så här intresserade av jakt, och de är medlemmar i någon sån så här lokal typ jaktförening, och därför har de också en hel del vapen hemma.
Och
1992 så har Norbert inlett en affär med en kvinna som jobbar på deras företag. Så om du ska ha en affär, ha inte det i allmänhet. Ja, men
nej.
Ha det inte,
gör det smartare,
på jobbet när du driver jobbet med din fru. Det är också enormt.
Enig.
Alltså, det är ju alltid extremt respektlöst att vara otrogen uppenbarligen. Men det där är ändå riktigt jävla respektlöst. Det blir liksom inte toppen sen heller då. För att Jacqueline får ju då förstås reda på att Norbert ligger med en av deras anställda. Så hon får liksom nog. Och en kväll så bestämmer hon sig för att hon ska skrämma den här kvinnan så att hon lämnar hennes man i fred.
Nej, men fy.
Och hon tar då med sig ett vapen. Och åker hem till den här tjejen. Och hotar henne liksom. Och vad jag förstår så kommer liksom polisen dit och sådär. Och typ tar bort Jacqueline. Men jag tror inte att det verkar... Eller det verkar inte som att det sker några liksom... Det blir inga rättsliga följder av det. Och jag vet inte liksom vad som har hänt med henne utöver det. Men jag vet att den här liksom incidenten skedde typ. Och Jacqueline och Norbert fortsätter liksom, de gör inte slut eller så, utan de fortsätter leva tillsammans då. Nu spolar vi fram. Det är 2008. Jacqueline är strax över 60 och hon går då i pension, eller hon går åtminstone i pension typ officiellt. Egentligen så jobbar hon, du vet, ändå liksom. Och sen så går det ytterligare några år och så slutar Fabienne, och 2012 så är det bara Pascal och Norbert som är liksom kvar på så här heltidsbasis typ. Och nu är ju så här, alla barnen är ju såklart vuxna och de har typ egna barn, alltså de har flera barnbarn, Jacqueline och Norbert, och liksom ja, livet verkar så här, du vet, rulla på. Men på morgonen den 10 september 2012 så har Jacqueline och Norbert ett stort bråk som på något sätt handlar om liksom om företaget typ. Efter att de har bråkat så bestämmer sig Jacqueline för att gå och vila en stund och tar någon slags, om hon tar typ en sömnpiller eller typ någon slags lugnande medicin, men hon tar någonting för att kunna sova, för att hon vill liksom typ sova ett par timmar. Men framåt eftermiddagen så vaknar hon av att Norbert typ bankar på dörren och säger eller skriker att så här, du måste gå upp typ, du måste laga middag till mig. Strax efter det så kommer Jacqueline att ta ett av parets jaktvapen, alltså ett gevär, och skjuta sin man sedan 47 år tillbaka med 3 skott i ryggen.
Men gud.
Efter det så ringer hon först till sin son, men där är det ingen som svarar. Och sen ringer hon polisen och berättar vad hon har gjort. Och de kommer dit och griper henne på plats. Och de kan då också konstatera att Norbert är död. Så de tar in henne liksom i häktet och börjar då förhöra henne. Och samtidigt som de gör det så tar de kontakt med deras barn. Men de får inte tag på Pascal. Så efter ett tag så åker Carol och Fabienne hem till honom. Och där hittar de sin bror död. Han har då tagit sitt eget liv. Och snart kommer liksom bilden av, eller historien av den här familjen och vad som har liksom för sig gått i den under alla år att typ chocka Frankrikes befolkning och du vet så här leda till liksom en kampanj som typ mobiliserar kändisar och politiker och samlar 400 000 namnunderskrifter.
Men gud!
Alltså det blir liksom en jättestor grej där folk kräver att Jacqueline ska gå fri trots att hon liksom erkänt att hon har mördat sin man.
Men vad har hänt?
Jo, men för att det som har hänt då är att i första rättegången, den 23 oktober 2014 började den, så kommer både Jacqueline och hennes tre döttrar att vittna. Och de kommer då beskriva Norbert som en man som liksom under alla år hållit hela sin familj i total skräck. Han har då varit extremt våldsam mot Jacqueline. Och det här börjar redan liksom när deras barn var små. Han var en person som kunde så här framstå som väldigt charmig och sådär. Och han var liksom ganska omtyckt. Men hans familjemedlemmar säger då att så här, han är en människa som blev väldigt arg, väldigt våldsam, var väldigt liksom nedlåtande och elak typ. Och han misshandlade då sin fru både fysiskt och psykiskt. Och han slog också sina barn. De här kvinnorna berättade liksom allihopa att de var rädda för sin pappa under sin uppväxt. Och det blir bara värre då, för att när de kommer in i tonåren så vittnar de om att de har utsatts för sexuella övergrepp av sin pappa. Och om jag har förstått det rätt så verkar ingen av dem ha liksom känt till vad den andra har varit utsatt för. Utan alla har liksom typ lidit i tysthet och trott att det bara var de som var med om det här liksom. De har inte vågat polisanmäla varken var de vad liksom deras mamma utsätts för eller vad deras bror utsätts för, och han blir då liksom han utsätts också för väldigt väldigt mycket våld liksom. De har inte, de vågar inte gå till polisen eftersom de misstänker då att Norbert bara kommer att så här, han kommer inte häktas utan han kommer släppas ut och då kommer han komma hem igen, och då är de rädda för vad han kommer göra mot Jacqueline. Det finns, eller Fabienne säger att hon vid ett tillfälle har rymt hemifrån och då typ pratat med polisen, men att de har då tagit kontakt med Jacqueline och Norbert, så hon har liksom blivit hämtad av sina föräldrar istället, och det har inte upprättats någon anmälan typ, och ingenting har då hänt liksom. Det finns några grannar som typ stöttar den här historien till viss del, eller stöttar liksom det de säger om Norberts beteende till viss del. Det har varit mycket bråk kring honom. Alltså han har varit ganska varit liksom konflikter med sina grannar. Då visar sig också att de har blivit utkastade från den här jaktföreningen på grund av att typ han har han liksom betett sig väldigt illa typ. Men ingen säger sig då ha märkt eller förstått hur illa den här situationen i familjen har varit.
Nej.
Och det, alltså att ingen har märkt det, vänds då liksom, eller används mot Jacqueline under hennes rättegång. För att man menar då att om Norbert har misshandlat henne i 47 år så borde det ha märkts. Folk borde ha sett blåmärken, det borde ha funnits i hennes journaler och sådär. Men om man säger också så här, det borde finnas typ vittnesmål från skolor eller du vet andra, den typen av verksamheter som har märkt typ på de här barnen då. Men man menar också, och det här är liksom en väldigt viktig del av åklagarsidans vad man lyfter fram. Man menar att Jacqueline borde ha lämnat sin man. För att hon har då en stark personlighet som har gett henne möjligheten att ta sig ur den här våldsamma relationen. Och att hon inte har gjort det måste liksom innebära att hon inte har varit i en våldsam relation, utan att hon har hittat på det för att hon ville mörda sin man. Och just då, det här liksom att så här, ja, men det finns liksom ingen förståelse för att folk inte lämnar våldsamma relationer, helt enkelt.
Nej.
Så i slutet av rättegången så säger juryn att de då inte förstår varför Norbert aldrig polisanmäts, varför det inte finns några läkarintyg som liksom styrker det här våldet, och varför Jacqueline stannade så länge med sin man. Så de dömer henne då till 10 års fängelse för vad som, alltså översatt till svenska, är liksom icke-överlagt mord. Den här domen överklagas liksom samma dag som den kommer, och det går typ ett år mellan första och andra rättegången. Och under den tiden så blir det här fallet väldigt, väldigt uppmärksammat.
Mm.
Och det leder bland annat till att hon får nya advokater som heter Janine Bonagiunta och Nathalie Tomassini, och de är typ ganska kända i Frankrike för att 2012 så fick de en kvinna som heter Alexandra Lange frikänd för mordet på sin man genom att hävda självförsvar, för han hade då varit väldigt, väldigt våldsam mot henne under lång tid på samma sätt som, liksom, som i Jacquelines fall. Men det fanns en skillnad. Hon knivhögg honom samtidigt som han tog strypgrepp på henne.
Okay.
Så därför menar då rätten att hennes våld var liksom proportionerligt och att det var en akut situation där hon typ gjorde vad hon gjorde för att överleva i stunden. Så att Jacquelines rättegång, den andra rättegången, kommer liksom att handla om det. Så här, kan det vara självförsvar om det just i den stunden inte är liksom akut fara för ditt liv?
Ja, okej.
För att hon har ju då skjutit honom i ryggen 3 gånger.
Mm.
Så att man pratar då om det här med utökat självförsvar, vilket ju liksom så här det är. Men man kommer också då prata om det här battered woman syndrome, som verkar räknas som en underkategori till PTSD typ, som då kvinnor som utsätts för våld i nära relationer kan uppvisa. Och det förklarar då bland annat varför man stannar med, alltså varför det är så vanligt att man stannar med en partner som slår en, och hur svårt det är att liksom bryta de cyklerna och faktiskt ta sig ifrån. Det är liksom så enormt absurt att det här inte verkar ha kommit upp typ i första rättegången. Men det är väl egentligen lite grann samma sak som du vet i våldtäktsfall, där man har en sån tydlig bild av hur man tycker att typ ett offer ska bete sig, ska, och sen gör vi inte det.
Exakt.
För att så är inte människan liksom. Och sen så när de inte, man inte gör det, så vänds det emot den typ. Så att Jacquelines advokater menar helt enkelt att så här, hon lider då av PTSD till följd av 47 år av våld. Och det här med Pascals, alltså sonens självmord, verkar som att det är inte det att hon har fått reda på det och sen mördat sin man, för hon får reda på det först i förhör liksom. Men däremot så har det varit, alltså sonen har liksom utsatts för mycket våld, och det finns också vittnesmål om att, eller döttrarna berättar, har själva berättat att son, alltså att Pascal fick reda på vad pappan hade gjort mot dem ganska kort innan han liksom avslutade sitt liv då liksom. Åklagaren i den här andra rättegången menar då att mordet på Norbert omöjligt kan räknas som självförsvar, för att det ska vara en proportionell reaktion på våld man är utsatt för, och det anses inte vara proportionerligt i förhållande till det, vilket ju är svårt att avgöra såklart, och då att det inte är en direkt reaktion på någonting som Norbert gör i stunden. Däremot så säger Jacqueline att han hade varit våldsam mot henne bara liksom, du vet, precis innan det här hände liksom. Men det finns inga då, det menar åklagaren, att det finns inga läkarintyg eller inga liksom den typen av bevis på det våldet typ. I den här andra rättegången så är det också fler som vittnar om Norberts våldsamma beteende utanför hemmet. Alltså det är liksom fler grannar som kliver fram, och typ även folk som är anställda och sådär. Och vissa av dem som har vittnat i första rättegången vittnar nu igen och har typ ändrat sina vittnesmål ganska mycket. Så att de beskriver honom ganska annorlunda. Så mycket att det är typ, det liksom talas om att vissa av dem typ ska kunna anmälas för mened. För att det liksom är så pass stor skillnad typ. Och då finns det teorier om att de har påverkats av mediebevakningen, och typ att den allmänna opinionen har vänt, och att man till stor del liksom tror på Jacqueline och hennes döttrar. Så att, ja, då tänker man att så här, de kan ha påverkats då av liksom det som har rapporterats om det här fallet. Men det påverkar inte rätten, utan hon kommer att återigen då att dömas till 10 års fängelse för mordet på sin man. Efter det här så upprättas en namninsamling som protesterar då mot vad som beskrivits som ett försträngt straff då, med tanke på vad hon har utsatts för under så lång tid. Och den här namninsamlingen samlar 40 000 underskrifter på en vecka. Och Jacquelines döttrar skriver en ansökan om nåd som börjar typ spridas av massa så här kändisar och politiker och sådär. Och den 22 januari 2016 så protesterar feministiska aktivistgruppen Femmen utanför det fängelset där Jacqueline sitter av sitt straff. Och dagen efter så blir det en så här manifestation i Paris där några typ 100 demonstranter kräver liksom rättvisa för Jacqueline typ.
Mm-hmm.
26 januari så får Jacqueline besök av två politiker som sitter i liksom franska parlamentet. Och de politikerna, alltså de kommer hälsa på henne i fängelset. Och sen skriver de liksom ett svar typ på den här ansökan om, eller nej, de skriver en, liksom, de kräver ett svar på ansökan om benådning av Frankrikes dåvarande president François Hollande. Och det bara ger ju det här fallet ännu mer uppmärksamhet. Så det liksom blir bara större, större, större. Och till slut då så har de samlat mellan 350 000 och 400 000 namnunderskrifter.
Shit.
29 januari 2016 så träffar François Hollande, Sylvie Carol och Fabienne och Jacquelines advokater på LEC-palatset för då att liksom höra vad de har att säga. Så att nu är det hela vägen uppe hos presidenten typ. Och han säger då att så här, jag behöver liksom se över det här fallet. Men två dagar senare så kommer hans beslut. Han ger Jacqueline Savage en partiell benådning. Som gör då att hon inte släpps fri. Men däremot så kan hon ansöka om villkorlig frigivning direkt istället för efter att hon har suttit av hälften av sitt straff. Vilket är vad som gäller annars liksom. Hon, så att då flyttas hon till typ en annan anstalt och sen så påbörjas en 6 veckor lång utredning där man då beslutar att hon inte ska släppas. Och Jacqueline överklagar det och nu är det då höst 2016 när fallet tas upp i hovrätten i Paris.
Mm.
De står fast vid samma beslut.
Nej.
Och de lyfter då att hon inte anses ta ansvar för sina handlingar utan ser sig själv som ett offer, som en anledning till att hon inte kommer bli villkorligt frigiven. Så alla juridiska instanser har alltså liksom agerat för att Jacqueline ska sitta kvar i fängelset. Men Jacquelines döttrar ger liksom inte upp. De skriver igen till François Hollande och ber honom om en total benådning för deras mamma. Och den 28 december 2016 så kommer beslutet. Frankrikes president benådar Jacqueline Savage och hon släpps ur fängelset samma dag. Och det här,
sjukt.
Ja, det är så jävla sjukt. Och det här liksom beslutet ifrågasätts väldigt mycket för att det liksom är en politiker då, eller presidenten, som går emot alla rättsliga instanser som liksom ska vara fristående från staten och bara bestämmer hur det ska vara istället liksom. Och man menar då att så här, den här typen av rättsliga processer ska inte kunna påverkas av typ kampanjer i sociala medier typ. Men för Jacqueline Savage då och hennes döttrar är det liksom en enorm seger såklart, och hon är 69 år gammal när hon släpps ur fängelset och hon flyttar tillbaka till det här La Celle sur le Pied. Samma by som hon då har bott större delen av sitt liv. Jacqueline Savage dör 3 år senare, så 2019. Och då är hon 72 år gammal. Och Emmanuel Macron, som då har hunnit bli president, skriver då på Twitter. Jacqueline Savage dog som en fri kvinna. Hon blev en symbol för kampen mot våld mot kvinnor. Det är en viktig kamp för oss och som vi kommer fortsätta att leda. Mina tankar är med hennes familj. Så det här liksom affären Jacqueline Savage blev liksom gigantisk i Frankrike, och det verkar som att de har alltså ett par såna här, både hon här Alexandra Lange men också någon till där som liksom ofta kopplas ihop typ, och att man har använt just det här om självförsvars försvaret liksom. Och det är ju intressant. Just det här som de då ifrågasatte. Är det självförsvar när man inte i stunden är utsatt för någonting? Och samtidigt som att så här, ja, hon har utsatts för våld i 47 år.
Ja, men för att liksom, hur liksom, det där att bli utsatt för någonting i stunden. Alltså, jag vet inte, jag blir bara...
Är det fruktansvärt? Och jag har då läst ett helt gäng olika nyhetsartiklar med så långa franska rubriker som jag inte kommer att försöka ta mig på. Ja, jag har då läst en som är skriven av Lucille Quillet. Jag gav upp mitt i. Hon skrev på Le Figaro. François Koch för L'Express, La Republiques genomgång. De har typ, du vet, en så här, en viktiga datum artikel. Och sen har jag läst Libération. Är jag bra?
Sure.
Säg att jag är bra. Mm.
Ja,
deras dödsruna. Och sen sa jag också, och nu är vi över på de engelska, John Litchfield för The Independent, Euronews och France 24. De har inga bylines, de artiklarna. Och sen ett gäng olika sidor på Wikipedia, bland annat franska Wikipedia-sidan för då Jacqueline Savage-affären.
Wow. Bra. Där bra jobbat.
Tack ska du ha.
Den 11 januari 1885 ligger en kvinna vid namn Helga de la Brache för döden på Nannylund här på Djurgården i Stockholm. Helga var då 68 år gammal och hade levt ett minst sagt innehållsrikt och spännande liv. Helga var nämligen Gustav den IV:s och Fredrika av Badens okända dotter. 1859 klev Helga fram i Sverige efter att levt år i skymundan och berättade vem hon var och krävde att hon ska få apanage eller någon slags pension från kungahuset.
Bra.
I tidningen Ny illustrerad tidning skrevs det då när Helga dog. Nu är hon verkligen död och begraven och med henne antingen en hög hemlighet eller stor humbug. Jag kan ej neka till att jag för henne haft ett visst intresse, ty antingen har hon varit rov för en fix idé eller gått igenom hela sitt liv med en lögn. Så låste hon ha lidit mycket och lidandet, kanske mest om det är självförvållat, uppväcker dock alltid medkänsla.
Okej.
Och det citatet är från boken Karl den 15:s dagar, personer och händelser, skriven av Karl Hallendorf.
Gud, du har verkligen gone deep.
Verkligen. Så låt mig berätta Helgas berättelse. För alltså, jag blev så liksom så här historieintresserad, måste jag säga. Nämen. när jag läste det här, så att men Gustav den IV var ju då kung i Sverige men han och hans fru då, Fredrika av Baden, med deras 5 barn landsförvisades på 1810-talet, sorry. Och efter det så tillbringade de sin tid främst i Tyskland, där Fredrika då kom ifrån. Mm. De skilde sig 1812, vilket jag gissar var ganska ovanligt på den här tiden, när deras yngsta dotter Cecilia endast var 5 år gammal. Men det som ingen visste då, utan som blir officiellt, eller man ska säga, genom Helga, var då att Gustav den IV och Fredrika av Baden hade gift om sig i en hemlig ceremoni i slutet på 1810-talet någonstans i Tyskland. Och efter den här hemliga omgiftningsceremonin så hade de då fått sitt 6:e barn, Helga, som föddes i Lausanne 1820.
Men så de hade skilt sig och sen gift sig igen och sen fått ett barn?
Mm. Helgas födelse skulle hållas hemlig, så Helga fick först bo med sin mamma tills Fredrika av Baden till slut dog 1826. Och efter att mamman då hade dött så flyttade Helga med sin pappa Gustav den IV runt om i Europa tills hon till slut fick komma till kungens faster, prinsessan Sofia Albertina i Sverige. Och där bodde då Helga fram tills att Sofia Albertina dog 1829, när Helga var då 9 år gammal. Mm. Efter att Sofia Albertina hade dött så fick Helga sedan vara i Vadstena, på Vadstena hospital, som verkar vara någon liksom sån mer mental institution. Jag vet inte exakt vad det var för något. Mm. Tillsammans med en guvernant, så att hennes existens kunde fortsätta att hållas hemlig. 1834 fick hon återvända till Baden i Tyskland till några bekanta till hennes mammas Fredrika, där hon då kunde fortsätta hållas hemlig för liksom omvärlden. Hmm. Men när Helga till slut fick reda på att hennes pappa hade dött 1837, så kunde hon inte längre hålla undan sin sorg, utan hon återvände hem till Sverige. Efter sin hemkomst till Sverige igen då så tillbringade hon sin tid då i kloster någonstans. Men därifrån lyckades hon rymma. Och så fick hon skydd hos en familj i Stockholm. Familjen Aspegren. Pappa Aspegren var grosshandlare och de verkar ha varit en ganska väl ansedd familj. Och i princip då så kan man väl säga att hon installerades som typ ett barn i den här familjen. Trots att hon vid det här tillfället var liksom 20 ungefär. Och Helga och en av familjen Aspegrens döttrar som hette Henrika blev väldigt nära med varandra. I mitten av 1840-talet så åkte de här två unga kvinnorna till Åbo. Där de startade en flickskola som blev väldigt poppis bland överklassen i Åbo.
Wow.
1848 så flyttade Helga och Henrika tillbaka till Sverige och närmare bestämt till Örebro. Där de också öppnade en flickskola lik den de startat i Åbo. Och även den här blev väldigt populär bland Örebros överklass.
Okay.
Och som prinsessa då till den före detta kungen Gustav den fjärde så blev Helga väldigt liksom väl bemött. Eller, och egentligen vet väl ingen här när hon startar skolan att hon är kungsdotter, men hon är en tjusig överklass liksom flicka, yep, eller kvinna. Hon blir liksom väldigt väl bemött och väl omhändertagen av många liksom prominenta och fina personer runt om i Sverige. Men vem var egentligen Helga de la Brache, den okända kungadottern som dök upp i slutet på 1850-talet?
Jag är så spänd. Jag är så spänd.
Den 6 september 1817 föddes en flicka vid namn Aurora Florentina Magnusson på Södermalm i Stockholm. Hemmet hon föddes in i som låg ungefär där dagens Hornsgatan går var ett som de flesta andra hem på den här tiden liksom ganska fattigt. Hennes pappa Anders Magnusson var någon slags tullvaktsmästare och det verkar som att de hade tillgång till en bit marken då liksom till huset. Precis i närheten av där de bodde, vilket de verkar ha nyttjat som någon slags potatisodling. Aurora hade utöver sin pappa Anders också en mamma som hette Charlotta och tre syskon. Men när Aurora var 9 år gammal så dog Auroras pappa i någonting som troligtvis var en influensa när han bara var 38 år gammal. Auroras mamma Charlotta då får liksom efter hennes makes död någon slags fattigpension och genom att sälja diverse saker på gatorna runt om på Söder så får hon in lite mer pengar till familjen. Aurora som då tidigare gått i skolan i Maria församlings fattigskola och det var ju liksom verkligen inte någon självklarhet i början på 1800-talet att man gick i skolan.
Mm.
Men hon hade då gått i skolan en ganska kort period men fick till slut då hoppa av för att hon och syskonen behövde liksom hjälpa mamman att dra in pengar till familjen helt enkelt.
Mm.
Men innan hon fick sluta skolan så fick hon i alla fall, hann hon i alla fall få en grundläggande utbildning i kristendom och lärt sig att läsa och skriva i alla fall liksom det grundläggande. Hon kunde typ skriva sitt namn och sånt där.
Mm.
Och Aurora skulle då efter att hon fick hoppa av liksom vanliga skolan lära sig att sy för att hon skulle då kunna bli sömmerska. Så hon gick någon slags sömnadsskola men väldigt kort för till slut så tog pengarna slut. Så hon blev liksom inte en fullärd sömmerska eller vad man ska säga.
Mm.
Så redan som 13-åring så började hon jobba som silkesspolerska på ett sidenväveri också på Södermalm. Och hon flyttar hemifrån när hon är 17 och hon verkar inte gilla att jobba helt enkelt särskilt mycket utan hon tycker ju bättre om att så här, sitta och läsa och hon verkar ha en ganska livlig fantasi kan man säga. Och efter att hon har flyttat hemifrån så slutar hon på det här silkes eller på det här sidenväveriet och först är hon liksom piga och på något vis så får hon då i alla fall ett liksom sömnadsgig eller vad man ska säga. Det är en familj som bor nära Järntorget i Gamla stan som har några döttrar och de behöver hjälp att sy färdigt klänningar med ganska liksom kort varsel. Och då kallas Aurora in. Lite så på sista sekund. Och familjen då, där hon ska hjälpa och sy, heter Aspegren. Och när Aurora har sytt färdigt klänningarna till då döttrarna Aspegren, Henrika, en av de här döttrarna, någonting som hon verkar ha gjort liksom quite poorly.
Vad dålig.
Hon var ganska dålig på det. Så kör hon någon sån stackars mig act lite så. Hon, du vet, gråter och är så här, jag har ingenstans att bo och jag har ingen familj och så här, vilket typ är ju sant i och för sig, men liksom hon var ju där för att utföra ett jobb.
Men
pappan då, exakt, pappan Aspegren då, han säger åt Aurora att hon får stanna över natten. Men det skulle han inte ha gjort. För Aurora tycker det är toppen att få vara hemma hos den här familjen Aspegren som har liksom otroligt mycket bättre än vad hon hade det där hon kom ifrån. För mm. han är ju då, som jag sa, det här är ju liksom samma familjen Aspegren som jag pratade om inledningsvis, som yep. du kanske förstår. Han är ju då grosshandlare och liksom han, det är liksom en bra familj. Så. Så en natt blir en mycket längre period. Hon flyttar helt enkelt in där. Och Aurora och Henrika då, som är den ena dottern, blir bästisar.
Så och, allt det stämmer? Yep.
Allt det stämmer. Och vissa liksom tror då att det kanske var något mer än bara liksom, att det kanske fanns något kärleksintresse mellan Aurora och Henrika. Men det finns inget som är bekräftat liksom kring det. Men Henrika verkar vara helt liksom tagen av Aurora. Och liksom det finns vittnesmål då som berättar om hur Aurora liksom lyckas få henne att typ passa upp på, alltså får Henrika att typ passa upp på henne i princip. Så hon flyttar in där och liksom, ja, så kommer upp liksom lite i familjen.
Hon får sova en natt och sen så bara går hon inte därifrån typ.
Nej, exakt så.
Nej, hon är där och syr dåligt hela tiden.
Ja, och typ inte gör det heller sen, utan verkar bara liksom vara...
Hon är där.
Hon liksom är en, vad heter det, en ockupant i deras hem.
Hon är en squatter.
En squatter, exakt. Och Aurora har då en ganska livlig fantasi och hon är liksom ganska bra på att bjuda in Henrika i den här fantasin. Och i slutet på 1830-talet så börjar Aurora kalla sig för Helga de la Brache, men mest på skoj liksom så, du vet, när de pratar hemma om, du vet så.
Ah, så det är liksom en fin karaktär hon uppfinner typ.
Ja, men lite så. Och precis som jag berättade innan så åker då Aurora och Henrika i mitten på 1840-talet till Åbo. Och för att resa dit så behöver de då bland annat ett pass och de behöver ett uppehållstillstånd och de behöver typ någon slags godkännande från kyrkan och du vet sånt. Och i alla de här papperna så passar hon då på att ändra sitt namn på riktigt till Helga de la Brache. Så då är hon helt plötsligt Helga de la Brache. För då står det liksom i hennes pass och i hennes papper och sånt där.
Men undrar om Henrika typ såg henne? Du vet, fylla i och som... bara, du kör... Okej, okay, ja, du kör ja, du det kör namnet full, ja. Nu, okej. Okay. Ja.
Och hon verkar liksom inte, som jag kan, det jag kan läsa mig till då, ifrågasätta henne någonting.
Nej. Varför ska man?
Eller hur? Så tillsammans så startar då, precis som jag sa innan, numera Helga de la Brache och Henrika en skola, en flickskola i Åbo. Och den här skolan blir då succé. Trots att Helga i alla fall, eller Aurora, jag kommer nog kalla henne för Helga framöver.
Ah, ja, det blir liksom, nu byter vi.
Trots att Helga då knappt själv gått i skolan så lyckas hon då ändå starta en, liksom en framgångsrik skola för överklassen i Åbo.
Hon är som den tidens liksom sån skolentreprenör.
Ja, exakt.
Hon erbjöd så, hon bara, vi har bara klassrumslektioner 3 dagar i veckan, 2 dagar är det fritt arbete.
Och ni får en iPad. Men hon driver liksom inte skolan helt low key eller vad man ska säga, för att Helga går omkring i så supertjusiga kläder och liksom är ganska uppseendeväckande liksom i sin framtoning.
Men var har hon fått det ifrån?
Hon har väl sytt. Jag vet,
hon är skitdålig på det.
Ja, men grosshandlaren har väl liksom hjälpt henne. Och,
ja, och alltså, Henrika kanske också har liksom...
Alltså, ja, och jag läste någonstans att liksom Henrika är ju väl uppfostrad och hon är ju uppfostrad liksom ändå i alla fall kanske någon slags övre medelklass. Även om den familjen inte är adlig så verkar de liksom ha haft det väldigt bra. Så hon, genom Henrika så lär sig liksom Helga all the right moves.
Just det.
Men Helga blir också känd för att svimma i tid och otid i Åbo. För så fort hon hamnar i några slags jobbiga situationer så svimmar hon.
Och alltså när det boss är liksom, move.
Alltså verkligen. Och jag kan tänka mig att Henrika är så, fram med luktsaltet. Tror du inte?
Alltså verkligen. Verkligen.
Och det är så kul. Alltså, det är så, jag typ får den känslan själv på jobbet. Att man bara, det här är jobbigt. Nu svimmar jag. Alltså bara så här, gör någonting bara för att get me out of here.
Ja, men jag hade ju en kompis som jag hade, en lärare som gjorde det.
Men gud.
Det är exakt som Helga de la Brasch.
Så verkligen var det Helga.
Så att hon bara, alltså, hon gjorde så här, ooh, så la hon handen på pannan och signade ner typ. Men det var gud. En väldigt jobbig klass, så att jag förstår henne och respekterar det.
Alltså verkligen, 100%. Okay. Men när hon då ställs i sådana situationer, så ibland svimmar hon, och när hon vet då typ att hon ska hamna i någon konfrontation, eller man ska säga med en förälder, typ om de är så här, men jag skulle gärna vilja sitta med på Karins franska förhör idag, så blir Helga sjuk. Liksom akut sjuk och försvinner i flera dagar.
Okej. Okay.
Så till slut så blir liksom fler och fler människor i Åbo misstänksamma. För vilka är egentligen de här kvinnorna liksom, som bara har dykt upp, startat en skola och liksom sådär. Så Helga och Henrika bestämmer sig för att lämna Åbo. Och de åker då tillbaka till Sverige, och precis som jag berättade innan så startar de även en skola i Örebro. Och även den blir då succé till en början. Men efter ett tag blir då även barnens föräldrar där misstänksamma mot de här två kvinnorna. Liksom, de fattar inte riktigt what's the deal, typ.
Och det de blir misstänksamma mot är typ så här, undervisar ni någonting? Alltså det är liksom den...
Jag vet inte riktigt, för det verkar också som att de är lite så här misstänksamma mot så här, vem är hon egentligen?
Ja, är hon alltså, verkligen den här personen hon utger sig för att vara? Lite så typ.
Ja, men lite så. Det är så jag förstår. Men sen så vet jag inte hur mycket de lär sig heller, för att jag menar, de lär ut franska och sånt, men jag tror ingen av dem egentligen liksom pratar franska, eller du vet så.
Men det är typ som att jag hade lärt ut franska.
Ja.
Det hade gått toppen.
Du hade säkert gjort det bättre.
Tackar. Okej, ja.
Men så de är liksom, så efter ett tag så lämnar de då Örebro också. Så att de åker tillbaka till Stockholm. Och det här är väl då, liksom, nu åker väl tillbaka, jag har inte täckning för alla år ska jag säga.
Nej.
Men då till slut tillbaka i Stockholm 1859 så känner hon att det är dags att annonsera vem hon egentligen är då. Dotter till den före detta kungen Gustav den fjärde och hans fru Fredrika av Baden.
Japp. Okej.
Men även då om Helga är kunglig, för det är hon ju nu, så har hon ju då inga pengar och ingenting.
Nej.
För hon har ju liksom varit precis som sin familj, landsförvisad och du vet sådär, levt i skymundan och så. Så hon har ingenting. Och så kan det ju inte vara för en kunglighet. Så hon kontaktar helt sonika justitiekanslern vid den här tidpunkten som heter Nils von Koch och säger att hon behöver få pension från regeringen.
Japp.
För en prinsessa kan ju inte vara utfattig.
Sant.
Och det verkar då som att Nils von Koch sätter då liksom igång och undersöker och håller på och du vet så här, pratar med folk, och sen säger han då så här, typ så här, ja men det finns ju inga tecken på sinnesrubbning hos den här kvinnan, och är hon en bedragerska så är hon den skickligaste bedragerskan som jag har träffat.
Man bara,
och
men hur
om
många
hon talar sanning ja. Och om hon talar sanning och är kungens dotter så förtjänar hon medlidande, och hon kan ju då inte förgås i brist på kläder, mat och värme.
Nu måste jag ha mitt barn lite grann, så man hör något litet pipande i bakgrunden, så är det hon helt enkelt.
Det är bara mysigt.
Okej, okay. Så att hon har liksom lyckats med det här.
Så justitiekansler Nils von Koch rekommenderar regeringen att bevilja Helga de la Brasch en pension. Nej. Om 1200 kronor om året. Vilket de också gör år 1861.
För det liksom funkar.
Mm. Och till saken hör att Helga under den här tiden som liksom det här ska ta ställning till, eller vad man ska säga, så tillbringar hon jättemycket tid hemma hos Nils von Koch och hans fru. Och den här frun och Helga blir liksom jättenära vänner.
Men gud!
Och, ja, jag vet. Nej, men det är så sjukt. Och det är också så intressant för att Helga får liksom med sig så här väldigt många framstående personer i den här uppdiktade verkligheten om att hon då är kungens dotter, för hon är ju inte det liksom, utan det är ju någonting som hon bara har hittat på. Bland annat så är författaren August Blanche och konstnären Georg von Rosen liksom två personer som liksom är så här, ja nej, men det här är väl helt rimligt. Så under kommande år så åker Helga liksom runt om i riket och bor då hemma hos olika fina och prominenta personer och lever så här jättenära med dem.
Uh-huh.
1869 så beslutades det också då att hennes pension skulle fördubblas så att hon skulle få ut 2400 kronor om året i pension av staten. Vilket är liksom jättemycket pengar på den här tiden. Alltså, jag tror typ att en lön för en piga är typ så 2 kronor och hon får liksom 2400 kronor.
Men hon måste ju...
Jag vet, det kanske är 2 kronor i månaden som en piga får, skulle jag säga. Mm.
Men hon måste ju vara både jättebra på att ljuga, väldigt manipulativ och säkert extremt härlig, eller?
Ja, alltså, och hon beskrivs väldigt, väldigt olika av olika källor. Men liksom, hon verkar ju uppenbarligen vara ganska bra på...
Hänga.
Liksom att, precis, ja. Och typ som då, liksom, hon verkar ju, hon har ju lärt sig, liksom, lagt sig till med någon lite så tjusig stil, verkar det som. Så att folk frågasätter inte att hon är liksom uppfostrad liksom,
ja,
av kungligheter typ. Mm. Ja, men det är så jäkla konstigt. Och även kungen då, Karl den 15, tycker att hellre ska en bedragerska få pengar än att en eventuell kungadotter ska lida nöd.
Mm.
Och det verkar typ som att liksom, kungahuset och liksom, kanske regeringen, jag vet inte, har typ lite dåligt samvete för då den för detta landsförvisade kungen.
Just det, det är såklart att det typ spelar in, att de bara, det kanske var lite överdrivet, nu är han död och alla andra, men vi får nog ge den här
typ
personen.
Ja, och en annan person som liksom tro på henne och stödjer henne och är i hennes krets, eller om man ska säga, är lektor och hovpredikant Norby och hans fru. Och tyvärr är då fruarna sällan angivna med namn i de källorna som jag har liksom hittat. Men så de är också jättetajta liksom, och han är liksom helt på Helgas sida. Men så en dag händer något mellan Helga och fru Norby. De blir ovänner eller någonting, liksom, det är någonting som händer. Och det gör att det kommer börja skaka kring Helga.
Okej.
Okay. För Norby då börjar leda någon slags utredning kring vem Helga egentligen är. Och han kontaktar då bland annat Helgas så kallade bror, prins Gustav av Vasa. Och frågade om hans föräldrars då eventuella omgifte. Och om han visste något om att han då hade en syster.
Ja. Något att de inte har gjort det innan.
Nej, men alltså det är så konstigt. Något då som prins Gustav då avfärdar som osanning. Så 1870 blev Helga de la Brasch avslöjad av lektor och hovpredikant Norby i en artikel publicerad i tidningen Nya Dagligt Allehanda.
Det måste ha varit så bra skvaller.
Alltså så jäkla sjukt. Pensionen som hon då har fått av regeringen dras då in. Och Helga blir då återigen utblottad, fattig och allt sånt där. Jag vet inte, jag tror inte att hon behöver återbetala det hon redan har fått. Men hon har ju då liksom, så hon har ändå hunnit få ganska mycket pengar i liksom typ 9 år. Mm. Men hon har säkert en ganska hög burn rate, kan man ju tänka sig. Hon börjar också kalla sig för Anna von Ehrenberg efter att då Norby har avslöjat henne.
Hon
så
byter
hon liksom byter till ett annat tjusigt namn. Och även om hon då blir avslöjad och blir förhörd av polisen liksom flera gånger, så händer ingenting mer än att hon blir av med pensionen för det här liksom bedrägeriet som hon ändå liksom har utfört mot liksom regeringen och kungahuset. Hon blir bötfälld för att hon då har kallat sig för Anna von Ehrenberg, och då blir hon liksom bötfälld för då så kallade oriktigt uppgivna mantalsuppgifter, och de böterna är på 2 kronor. Men det verkar inte som att hon får några följder liksom till det här liksom,
de la
väldigt omspännande de la Brasch-bedrägeriet. Och trots då att det börjar rämna kring henne och allt sånt där, så är det någon som aldrig lämnar hennes sida under alla år, så är det då Henrika. Hon står stadigt bredvid sin gamla vän ända fram tills då Henrika dör 1871.
Men de var ju ihop.
De måste typ ha varit det, tror jag.
Jag tror också det. Bara typ att man var så här, åh, 2 kvinnor. They're best friends.
Ja. Nej, men precis. Just eftersom de levde så nära varandra så länge så...
Nej, inte en chans.
Kanske man kan tro det. Men det är ingen som har... Det finns inte bekräftat någonstans. Liksom, och det är kanske inte så konstigt. Och trots då att Henrika, hennes liksom ständiga partner... dör flera år före Helga så har hon liksom långt fler personer som fortsätter att stå vid hennes sida och som fortsätter att tro på hennes historier. Och Helga själv verkar vara liksom helt övertygad om att hon är kungens dotter ända in tills hon dör. Helga dör då 1885 på Nannylund, som är ett hus som ligger ute på Djurgården. Jag vet inte om det var något slags hem då, liksom för, jag vet inte exakt vad som var för verksamhet där. Men hon då liksom står fast vid vem hon är ända fram tills dess. Och en man vid namn P.A. Johansson, som var bonde i Småland och landstingsman, liksom drev hennes case, eller man ska säga, fortsatte liksom att föra hennes talan och liksom hävda att hon var då vem hon var, eller den hon påstod sig vara, långt efter att hon själv hade dött.
Nej. Vad fan hade hon liksom?
Det är så spännande.
Jag tror inte jag hade lyckats med det.
Nej, inte jag heller. Så det var historien om Aurora Magnusson, också känd då som Helga de la Brache, eller mer känd kanske ska säga som Helga de la Brache.
Vilket jävla namn det är med.
Ja. Alltså man kan verkligen... alltså jag tycker ju att Aurora klingar liksom tjusigare än Helga, men jag vet ju inte hur, alltså, hur det var på 1800-talet.
Men de la Brache, Brache, ja. Vad säger man?
De la Brache, tror jag.
Alltså, otroligt ju.
Men det är kul att tänka sig, eller det är liksom inte kul med liksom tagna namn och tänka...
Men för man kan verkligen tänka sig Helga de la Brache vara typ en sån karaktär som man spelar när man är hemma på skoj.
Ja, verkligen.
För att det är så dumt på något sätt. Mm. Alltså, wow, vilken jävla historia.
Man får ju ändå ge henne kudos för liksom... att hon höll ut så länge i det där.
Men hon måste ju varit en topp, alltså en underbar personlighet. Det annars kan det ju inte ha gått. Eller nej, bara typ super inte. Super manipulativ uppenbarligen. Ja, men en kombination kanske.
Eller båda.
Wow, tack snälla du. Det där var otroligt.
Ja, men tack. Jag har läst klassiska biografier del 21 som heter Falska prinsessan Helga de la Brache, skriven av Gurli Linder. Jag läste då delar av en bok som heter Karl den 15:s dagar, personer och händelser, som är skriven av Karl Hallendorf, och partiet heter liksom Helga de la Brache. En artikel i Östermalmsnytt som heter Pigan som levde som kungens dotter, skriven av Lena Karlsson. Och så har jag lyssnat på en podd som heter Misslyckade brott, som finns på Podplay. Och även det avsnittet heter då Helga de la Brache. Eller det heter Riksspöket Helga de la Brache, för hon har även då kallats för Riksspöket eftersom hon fortsatte liksom att, du vet, liksom existera trots att hon själv hade dött, du vet, många, många år efter.
Wow.
Och sen så finns det en bok som har typ all info om Helga de la Brache eller Aurora Magnusson, som heter, som är skriven av en man som heter Ebbe Aspegren, som faktiskt är avlägsen släkting med ingen mindre än Henrika Aspegren.
Just det. Wow. Det där var fan en resa alltså. Man älskar ju
så. Och så har jag varit inne på ett gäng Wikipedia-sidor också då, såklart. Och bland annat om Helga, men också om Gustav den fjärde, Karl den femtonde, alltså you name it. Jag har varit inne på alla prinsar och kungars Wikipedia-sidor.
Och du är lite sån prins och kung-forskare nu.
Kanske kan bli i alla fall.
Verkligen, jag tror på dig. Vad ska ditt historikernamn vara?
Något tjusigt. Något riktigt tjusigt. Jag ska
Aurora...
tänka lite på det.
Det kommer det ju vara, åtminstone.
Något sånt.
Resten får vi se. Du, tack snälla du.
Ja, men tack för den här veckan. Vi hörs igen om en vecka. Som
det vanligt. Vi. Hej då!
Ta hand om er. Hej då!